ska vi be tillsammans. Herre, du tackar dig för att du tronar på våra lovsånger nu, Herre. Och nu ber vi att ditt ord ska slå rot och ge frukt till det eviga livet. Det är du som är ordet, Jesus, men de här skrifterna vittnar om dig. De vittnar om dig. Det finns inget starkare vittnesbörd om dig än de här skrifterna. Från första Mosebok till Uppenbarelseboken. Du är Bibelns kärna. Det är du som är i centrum, Jesus. Och du är Bibelns stjärna som lyser över alla skrifterna, Herre. Genom din heliga ande, vi prisar och tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Jag ska börja lite grann med lite politisk ideologi och filosofi. Sen kommer vi in på Bibeln. Så ni får stå ut med den några minuter. Det är så att jag har ju berättat lite glimtvis att jag är ju uppvuxen i gammal marxismen en gång i tiden. Och när jag var barn så sov jag på gummimadrass på en ö som kommunistpartiet hade. Och där var det fyra porträtt på väggen. Det var Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin och Josef Stalin. Två senare var två krigsförbrytare. I alla fall, det var före Bris tid. Kan man säga. Men ja, så var det då. Och den här gammal marxismen, den var ju sån att det fanns en klasskamp och det fanns en borgarklass som var förtryckare och så vidare. Och så fanns det en bonde- och arbetarklass som var de förtryckta och skulle göra revolution småningom. Och det höll i sig fram till ungefär 1990, då Östeuropa föll, det vill säga det socialistiska Östeuropa. Och då sa president Bush så här, att nu har vi vunnit. Han fattade inte riktigt vad han sa. Därför att den gamla ormen ömsade skinn. Marxismen ömsade skinn. Det kan ju se på det dagens Kina. Det är kapitalägare, det är aktievinster. Skulle vara omöjligt i det gamla Sovjetunionen. Eller Maos Kina. Va? Så var det. Så det ömsade skinn. Och då istället för klasskampen så blev det alltså identitetspolitik. Och nymarxismen, den är sån att den är precis som den gamla marxismen, att den talar om vem som är förtryckare och vilka som är förtryckta. Förtryckaren, det är såna som jag. Vita, heterosexuella män i allmänhet och konservativa kristna i synnerhet. Så nu vet ni det. Även om man inte gjort det fuga för när, bara finnas till som man förtrycker. Det är ju intressant egentligen. Sånt är satans list och försåt. Va? Mm. Och de förtryckta, vilka det är? Det är kvinnor, det är pridefolk, det är muslimer, det är färgade och så vidare. Och den där definitionen har västvärlden köpt. Den har köpt den. Om vi tittar på den här regeringen vi har nu. Den kallas för en högerregering. Jag vet inte var de får allt ifrån. Den här regeringen, den är totalt kemisk ren från allt vad konservativ kristendom heter. Det kan jag berätta för er. Man behöver inte särskilt profetiskt för att se det. Det andra är att de har köpt hela nymarxistiska programmet. Det är därför Kristensson och Ebba Busch springer med prideflaggor. De har helt köpt den ny marxistiska identitetspolitiken. Va? Och den genomför. Idag har västvärlden aldrig varit så marxistisk som den är nu. I ny marxistisk anda. Va? Men det är den gamla ormen som har ömsat skinn. Jag kom ur den gamla ormen. Halleluja. Jag tänker inte gå in i det nya. För jag tillhör Jesus Kristus. Som är sanningen och som avslöjar alla lögner och politiska filosofier och ideologier som är falska. Det var ingressen. Nu kan man undra när man ser på exempel ett pride-tåg i Sverige då, som var här för någon vecka sedan. Där går det alltså präster och pastorer med prideflaggor och biskopar som välsignar här. Hur kan man göra det? Ja, då finns det ju två förklaringar egentligen. Det ena förklaringen är som Lenin sa, det är nyttiga idioter. Man förstår inte ideologi, man förstår inte filosofi. Jag tror inte många av dem förstår inte det. Jag har hållit på med det i större delen av mitt liv. Och jag vet att med de här politiska ideologierna och filosofierna, va? Det är inget skryt, det är bara så. Den andra orsaken att de går det, de tror inte att det här är Guds ord. Och det vi ska komma in på nu. Man tror inte att Bibeln är Guds ord. Därför kan man gå med i nymarxistiska pride-tåg på det sättet. Va? Och då det säger det, det var någon biskop som sa det att men Bibeln är inte Guds ord, men Guds ord finns i Bibeln. Det är ju ganska intressant påstående. Det är som att säga att, och då kommer man ju ställa nästa fråga. Var finns Guds ord i Bibeln någonstans? Då? Och jag har aldrig fått något vettigt svar under alla år. Det är ingen som kan svara på den frågan. Var finns Guds ord i Bibeln? Då säger man, det är Jesus. Ja, men han finns ju hela tiden i Bibeln. Så där är ju Bibeln Guds ord. Va? Är det politiskt korrekt? Är det tidsandan? Är det detta som är alltså Guds ord? Men jag har aldrig fått något vettigt svar. Alltså. Vet du varför? Det finns inget vettigt svar. Det är en förklaring. Utan Bibeln är, hela Bibeln är Guds ord. Och de här skrifterna finns här därför att Herren vill att de ska finnas där. Annars skulle det vara en massa andra skrifter, men det är han som har ordnat genom att han använder människor som redskap till att berätta vad är min vilja och vem är jag och vad jag vill med er. Va? Så att det är det som är själva bakgrunden till det hela. Va? Och jag tänkte nu här, nu lämnar vi marxismen och så vidare. Den lever, alltså den har aldrig varit så stor i USA som den är nu kan jag säga. Med Biden och gänget. Alltså det är ny marxister, va? Men det tror de inte själva. Ska man säga, oh nej, vi är borgerliga. Nej, det är de inte alls. Jag har ju varit uppfödd med de där fyras gäng på väggen med fotografier. Så jag vet ju vad det här handlar om. Jag fick också undervisning i marxistisk teori en gång i tiden. Va? Och det är detta, va? Marxistiska teorin, den är bland annat så här, att om det inte finns motsättningar så skapar man dem. Så att utvecklingen går framåt, så att klass mot klass. Och nu är det identitetspolitik, MeToo, det är Pride, allt det här är nu marxistiska företeelser, rakt igenom. Men då ska vi gå till Guds ord här. Nu ska vi se, vad är det för vittnesbörd som Guds ord ger om sig själv? För det är ju intressant att ta reda på. Vad säger Bibeln om sig själv? Och då ska vi gå till först andra Timoteus brevet i tredje kapitlet. Och där kan vi troligtvis Paulus sista brev han skriver. Andra Timoteus brevet. Men där breven han skriver tidigare. Här skriver han till sin älskade son alltså i Kristus. Timoteus, och där är också också hur tjänsten, hur församlingen och så vidare va, ska vara. Men han skriver också så här i vers 10, andra Timoteusbrevet, tredje kapitel, vers 10. Det här. Men du har troget följt med lära och liv i målsättning och i tro, i tålamod, kärlek, i uthållighet. Det är fantastiska vitsord som Timoteus får av Paulus här va. I Antiochia, Ikomene och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå. Men Herren har räddat mig ur dem alla. Ur dem alla. Han skriver så här. Så kommer alla som vill leva gudfrukt i Kristus Jesus att bli förföljda. Observera det. Observera det. Förr eller senare blir så. Om man vill hålla fast vid honom. Varför det? Ja, vi hörde det som Leif så här. Djävulen rasar, för hans hjärtans tid är kort. Va? Därför blir det bara värre och värre och det kommer att bli förföljelse även i det här landet. Va? Så det är inte konstigt med det. Det var redan så på den tiden. Det kommer att bli också mer och mer på olika sätt. Va? Men onda människor och bedragare ska allt längre i sin ondska. Det är bedrag och det själva bedragna. Och det är det tänker jag mycket med nymarxister. De är själva, alltså det bedrar och är själva bedragna. Det går igen i de här politiska teorierna va, som man vill efterfölja. De är bedragna och tror att det är något gott fast det är ondska egentligen. Va. Det där är lurt alltså. Hur ska man få reda på det? Genom Guds ord och den helige ande. som upplyser om detta. Va? Så ser det ut. Men då måste man fråga också och så måste man läsa Guds ord. Du däremot, håll fast vad du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Här kommer det. Alltså, vadå? Jo, du vet, du känner från barndomen de heliga skrifterna. Och här skriver ju alltså Paulus då, det är det vi kan vara gamla testamentet. Det är de skrifterna han menar här. Eftersom Nya testamentet var inte riktigt klart vid det här till, alltså samlat ihop skrifterna. Ha? Alltså han säger detta va, att de heliga skrifterna, det är gamla testamentet, säger Paulus. Det är det han säger. Och då är det inte massa svammel och trams, utan det är de det handlar om här. Och de skrifterna, de kan göra dig vis. Så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Alltså de här skrifterna. Och så kommer det. Hela skriften är utandad av Gud. Ja, alltså, jag förstår det. Det är ju så, det här är ju alltså, det är inget svammer va. Det är klara besked. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Det är alltså skrifterna det handlar om, va? Det är det handlar om och ingenting annat. Det fanns en lustig kille som heter Mark Twain, ni vet han som skrev Huckleberry Finn. Ja, han var också Israel-vän innan Israel blev till. Han åkte till Israel redan på 1800-talet. Han sa så här, det är många som har problem i det de inte förstår i Bibeln. Jag har problem med det jag förstår. Just det, för det tillrättavisar honom. Han var mer vaken än många andliga ledare idag här i Sverige, ska jag ta om för. Var Mark Twain. Han var inte Guds bästa barn, men så vaken var han i alla fall. Och så var, varför är det till undervisning, till rättavisning, upprätt och fostra rättfärdig? Så att gudamänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Därför är skrifterna va. För att det är ju så att Jesus Kristus ska ju växa till i våra liv. Och vi själva ska förminskas. Det är faktiskt vårt livsprogram enligt Johannes Döparen. Det är riktigt att jag förminskas och han växer till va. Och hur ska Jesus kunna växa till? Hur ska det? Jo, genom den heliga ande och skrifterna. Så kommer han att växa till. Så att vi blir mer och mer. Vet du att ditt livsprogram är att bli mer och mer lik Jesus? De mindre är inte. Du kan leva i fördömelse, du kan leva du kan leva. Ditt program är som Jesus bestämt för att du ska bli lik honom. Och det tar ju sin lilla tid. Det är ju inte någon instant coffee va. Utan det tar ju sin lilla tid. Det måste tas av för att kläs på, det måste tas av för att kläs på, det måste tas av och så vidare hela tiden va. Halleluja, sa församlingen. Vad fint. Framför man upp, vad heter det? Uppmuntra sig själv, skulle jag säga. Vi går till andra Petrusbrevet. Vad skriver han? Det här var Paulus. Vad skriver Petrus om skriften här då? Andra Petrusbrevet. I vers 16. Andra Petrusbrevet, första kapitlet, vers 16. Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Alltså det som skedde på förklaringsberget. Det var inga myter, alltså gudasagor. Myt betyder gudasaga egentligen. Det var inga myter, det var inga sagor. Vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt. Och majestät. Han fick ära och härlighet från Gud Fadern, va? När rösten kom till honom från den majestätiska härligheten. Han är min son, min älskare. I honom har jag min glädje. Och då föll de ner. För att de hade ju lärt sig att om man hör Guds röst på det här eller ser på det, då kommer man att dö. Så därför föll de ner. Men sen när de lyfte upp, då såg de ingen annan än Jesus. Och det är det vi ska göra. Vi ska se ingen annan än Jesus. Det är faktiskt så. Det är han som ska vara centrum hela tiden. Och han är centrum i skrifterna. Han ska vara centrum i våra liv också. Och den helige ande hjälparen som gör att Jesus blir levande i oss. Och han som bor i oss är större än den som bor i världen, i den värld vi lever i nu. När tidsåldern går mot sitt slut, kan ni veta. Och hur ska man göra då när tidsåldern går? Man ska fokusera på Jesus. Ännu mer än någonsin. Han, det är han som ska vara vårt livslexir. Och det är han som ska vara centrum i ditt liv. Det är vad det handlar om. Inget annat. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget, på förklaringsberget. Och så kommer det här. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni är rätt att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr. Och morgonstjärnan går upp i era hjärtan, som egentligen Jesus. Alltså, så mycket fasta profetiskt så att ni gör rätt att hålla till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats. Dyster plats, det är den här tidsåldern. Den är dyster. Det är mörkret. Hela världen är i djävulens våld, står det i skrifterna. Så ser det ut. Men då, när vi håller oss till honom, så lyser vi som ett ljus. Därför att han bor i oss som är världens ljus. Då lyser vi på en dyster plats. Genom att finnas till och ära Jesus Kristus. Det är vad det handlar om. Va? Och sen kommer det här. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skrifterna kommer till genom egen tolkning. Det är det. Av egen tolkning. Ingen profetia skrifterna kommer till av egen tolkning. Hur de kommer till då? Genom den heliga ande. Den kommer till genom den heliga ande som den heliga ande har använt. I både det gamla och nya förbundet. Det är så det är. Ingen har kommit till. Alltså, klarare så här kan man väl inte leta efter. Va? Som Petrus skriver. Men varför förnekar man det? Det är för man tror inte att Bibeln är Guds ord. Och tror man inte att Bibeln är Guds ord, då blir det så till slut förnekar man Jesus Kristus också. Det är kontentan. Det är för att om man börjar förneka de här sakerna, då kommer Herren med en varning. Va? Han kommer med hintar av olika slag. Lyssnar man inte dem, ja, då går man ut för ett steg igen. Va? Och så säger man, ja, det är inte så viktigt med de här. Och du vet, det finns ju så många goda människor. Och de kommer säkert till himlen för de är så goda. Jag ska berätta det, de kommer inte alls till himlen. Jesus säger, det finns ingen som är god utom Gud. Så var det med det. Vi är inte goda någon av oss som sitter här. Vi är inte värda himlen. Så är det. Men på grund av nåden, på grund av att vi tror på Jesus är vi på väg hem till himlen. Det är så där. Och det här är så, det här, varför tar jag upp det? Det är för det här är fundamentala det handlar om. Det här rubbas det här. Och till slut så börjar man säga, andliga ledare, präster och pastorer i Sverige säger, ja, men det finns något gott i islam också. Det gör det inte alls. Islam betyder underkastelse. Man går under en andemakt som häckar i Mekka. En stark andemakt. Det är ju bara att man svart sten som man går runt. Alltså, man går under någonting och det måste man lyda alltså. Islam betyder underkastelse, som man översätter till svenska. Ja, det kan ju finnas trevliga människor, det gör det väl överallt. Men det har inte med den här saken att göra. Det finns ju otrevliga kristna också. Så är det va? Det har inte med trevlighet, det var så trevliga människor, därför kom de till himlen. Nej, det var inte så. Utan det var de som tror på Jesus och som sen låter hans liv få förökas. Till exempel nu ska jag dela ut biblar. Varför ska man dela ut biblar för? Om Om inte Bibeln är Guds ord, då är det ju löjeväckande vad man håller på med en hel vecka och lägger in i plats på sig. Nej, men det har att göra för att människor ska bli frälsta, därför att annars kommer de till helvetet. Det är det handlar om. Och inget annat. Det är där det sitter alltihopa, annars ska man väl sluta. Om det är fixat det till slut alltihopa som vissa andliga ledare påstår i Sverige. Ja, men då, vad ska jag stå här för? Jag kan ju göra något annat. Gå hem och ta upp potatis än att stå här och predika. Gör något annat i livet, va? Men det är på grund av det faktum det Jesus säger och det Guds ord undervisar. Därför står jag här nu, va? Det är det handlar om, va? Och sen står det, ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja. Observera det. Utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de har fått från Gud. Det är ju klart så det bara smäller om det. Eller hur? Det de har fått från Gud, den heliga ande har människor talat vad de har fått från Gud. Det är vad det här. Och Herren talar idag också. Han talar om omvändelse, han talar om syndabekännelse, skrifterna till tillrättavisning, till uppmuntran, till upprättelse. Det är om och om igen. Jag var på någonting som kallas Brustnas camping här för några veckor sedan i Lagan i Kronobergs län. Och då kom det en som hette Taiso där. Han kom från Finland. Han har varit missionär i Kina i 30 år. Och han brukar komma och översätta då broder Jan. Han reser runt och sådär. Då berättade han. Då kom han till ett ställe där det var 150 pastor som hade samlats där. Och gjorde hemligt möte. Då kommer polisen dit och skjuter skarpt. Rakt bara. Då tar tre evangelister som var där i lokalen honom med sig och tränger in honom i ett hörn och lägger sig ovanför så inte kurorna ska träffa honom. Vad kallar ni det? Broderskärlek. Ja. Det träffas ingen kur där. Han blev också fängslad, va? För det låg ett helt hög med kineser ovanpå honom för att inte polisen skulle ta honom. Men sen kom han in i cellen då, i alla fall, och då blev han ihop med en poliskapten där och blev kedjad tillsammans med honom. Men han kunde ju kinesiska, efter då började han berätta om Jesus. Han sa att han berättade om Jesus i 3 dygn. Till slut blev han frälst poliskapten. Och sen blev det rättegång. Det är klockan 1 på natten, 19 domare, alltså det är sån här tortyr, va? Mitt i natten så börjar man. Och vad händer då? Ja, då säger den här, det här är en god man, så han då känner. Så han blir frisläppt. Vad är det här? Ja, det är Gud. Vad tror ni att det var? Det är ju Jesus. Alltså, det är just detta, va? Därför att han skulle fortsätta med missionsarbetet i Kina. Så det, och de visste det också, va? Då la de sig på för att vara en mänsklig sköld för honom. När de började skjuta skarpt. Och om vi läser det här, vad hände med Paulus? Vad hände med Petrus? Det var kanske en av apostlarna, en av lärjungarna som blev gammal. Och det var Johannes. Resten, de fick ju lida martyrdöden troligtvis. Men det de sådde blev en skörd utan like. Va? Och det är det som sker i Kina och Indien idag. Va? Det är det som sker, för Indien börjar snarare dras åt för de kristna. Man börjar bränna ner kyrkor, det är hinduer av olika slag. Och Kina är det partiet och massa konstigheter hela tiden. Men det är ett veck sedan, det bara fortsätter. Det kommer Iran. Alltså, varför gör det? Ja, där det finns motstånd. Va? Där kommer den heliga ande och gör. Och det kommer... Och då säger du, ja tack gode Gud att vi inte har det så här. Ja, men hur ser det ut här då? Var finns väckelsen i Sverige? Visa mig det, ska åka dit på en gång. Åker ikväll. Det finns inte. Men det kommer att bli, men det kommer att bli svåra tider. Då kommer människor att vända sig till Herren. Och de svåra tiderna står för dörren i det här landet. Och när ni ser allt detta ske, säger Herren, vad ska jag göra? Jag lyft era nackar och blicken, ty er förlossning nalkas, halleluja. Det är ju det, vi har ju ett hopp utan like, vi har en framtid som ingen kan ta från oss. Djävulen försöker, men han misslyckas i Jesu namn. Så ser det ut. Ja! Ska vi gå också till ett par ställen till här. Lukas 16. Den har jag undervisat om tidigare här någon gång. Här för mig. Men vi ska ta slutet på den här berättelsen som är intressant. Den rike mannen och Lazarus. Lukas 19. Det är en berättelse som Jesus då berättar om allvaret i saker. Den här berättelsen finns i barnens bibel som delas ut. Och därför var det så uppe i Norrland, så ville inte församlingen vara med och dela ut den här, därför att den här berättelsen fanns i barnens bibel när de var uppe i Norrland. Har jag inside information i Övik bland annat. Förstår ni va? Att alltså till och med kyrkorna och samfunden, alltså kan inte ställa upp när det finns i barnens bibel, vadå, en berättelse som Jesus berättar, utan den är så djupt allvarlig. Men däremot att barn kan sitta och se på vilket skräp som helst, det är inga problem. Men att få höra det, att det finns ett allvar, det finns en avgörelse här och nu. Barn har inga problem med det. Det är värre med de andra som är halvreligiösa. Det är de som har problem med de här texterna. Barn har inga problem med det där. Står det så här, då var det den rike mannen dog och den fattige Lazarus kom till Abrahams sköte. Va? Och då står det så här i vers 24. Då ropar han, fader Abraham, förbarma dig över oss och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vatten och svälka min stuga, för jag plågas i de här elden. Och det här är ju alltså då den dubbla utgången som beskrivs här i den här berättelsen. Men Abraham svarar, mitt barn, kom ihåg att du fick ut det goda medan du levde och Lazarus ut det onda. Nu får han tröst medan du får plågas. Och dessutom är stor gapande klyfta mellan oss och er, för att det som ska gå över till härifrån till ledning ska kunna, och inte heller det. Sen kommer det intressanta. Mannen sa det, då ber jag dig fader att du skickar dem till min fars hus. Mm. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så inte det kommer hit till plågornas plats. Ja, det kan man säga. Det finns någonting hos mannen nu, att nu har han fått någonting, att i alla fall nu måste släkten bevaras så inte de hamnar där han är. Va? Det finns någon tanke där om, låt dem slippa det här, va? Mm. Men Abraham sa det, det har Moses och profeterna. Ja. Då ska de lyssna till dem. Det ska lyssna till dem. Det har Moses och profeterna, alltså de heliga skrifterna, va? Det som vi kallar gamla testament. Det ska lyssna till dem. De har Moses och profeterna, de ska lyssna till dem. Då kommer de så tro på det, då kommer de inte hit till det plågans hus, va? Det här har med skrifterna att göra. Nej, fader Abraham svarade, men om någon kommer till den från det döda, omvänder det sig. Ja, nu måste det komma någon som uppväcker någon från det döda, och när de kommer till någon dit, då kommer de att omvända sig. Och det är det som säger det idag bland kristna. Jag tänker om man fick se mera och fick se större härlighet och större under. Och tänk om döda kommer. Det är helt fantastiskt. Då skulle jag tro. Precis som den rike mannen pratar man idag. Alltså, hela landet. Ha? Vet att andevärlden har inte förändrats någonting. Utom detta att Jesus har besegrat Satan. Men demonerna och änglarna att finns lika mycket nu som de alltid har funnits. Va? Det är ingen skillnad. Andevärlden fungerar på det sättet. Mm. Då sa det han så här. Abraham sa till honom, lyssnade inte till Moses och profeterna. Så låt oss inte övertygas någon uppstå från de döda heller. Just så är det. Tror man inte på skrifterna, tror man inte på Guds ord, så skulle folk uppstå från det, skulle man i alla fall inte tro. Därför att Herren har redan uppenbara allt som behövs genom Jesus Kristus, den helige Ande och skrifterna. Det behövs inget. Sen blir det manifestationer, folk blir helade, befriade, frälsta och så vidare. Men det är något helt annat. Det ska hållas på, det ska fortsätta ända till han kommer åter. Så är det bestämt. Ifrån det heliga majestätet på tronen. Men folk kommer inte att omvända sig om de kommer från det döda. Det kommer de inte att göra. För de kommer att... Det var så här, jag kan berätta så här. Det var uppe i Övik. Jag har ju bott uppe i Västerbotten. I alla fall. Så var vi i Övik där. Så var några ungdomar. Så hade vi en stol då där. Mitt på torget stod det att den som ville ha förbön gratis då. Sätta sig där. Så kom det en kvinna och satt sig. Vi hade bett för om den heliga ande och smort den där stolen. Och så, ja. Och så kom då en kvinna där. Och hon satt sig. Vad varmt det här. Ja, så är det den heliga ande. Finns han? Ja, det är därför du blir varm. Va, Jesus? Ja, men lever Jesus? Ja, det är därför du blir varm. Den heliga ande visar. Tror du på Jesus? Nej, men nu börjar jag tro. Så hon blev ju frälst i stolen. Ja. Och så kom det en kar då. Ja. Ja, det kan ju inte skada. Nej, just det. Ja, så satt han sig då. Och han hade ont i ryggen och det försvann. Då ställer han sig upp och säger, det är bara psykiskt alltihop. Precis så som det står. Har man inte skrifterna så tror man inte att någon kom från döden. Han blev ju helad. Han sa, det är bara psykiska grejer här idag. Ja, men det är Jesus. Han finns inte, så han så häckar. Och ändå helade Jesus. Och hur många är som inte har blivit helade också, men inte tagit emot Jesus och blivit frälsta? För det är det viktigaste. Direkt när det händer tecken och under så ska de ta emot Jesus och bli frälsta. För annars rinner det ut i sanden helt alltihop. Ja, det har ni Jesu berättelse om. Tror de inte på Moses profeten så tror de inte heller på om det kommer någon från det döda. Nu ska vi gå till Bibelns sista bok i slutet. Jag tycker det är stark uppmuntran. Tycker inte ni det? Det ser bekymrad ut. Nej, men alltså, förstår ni, det här är ju fantastiskt. Vi har ju fått det här från honom. Vi har fått de här skrifterna som en gåva för att vi ska gå på vägen som till himlen bär. Och som får med så många bröder och systrar. För han vill, stå i skrifterna, att han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Men du vet att det som skiljer idag, det är kärleken och sanningen. För Jesus är både kärleken och sanningen. Jag vet, kärlek utan sanning, det blir en smet sentimentalitet. Och sanning utan kärlek, det blir avrättning. Men tillsammans är det på det sättet. Va? Kärleken är allt det, han älskar oss mer. Men därför kommer han med sanningen. För att avslöja oss, så att vi söker honom och ber om syndars förlåtelse, ber att komma och hela oss, kom och läk våra inre själsliga sår så att vi kan bli helade i dig. Ja, visst. Vi ska gå till sista kapitlet i Uppenbarelseboken. Det är det sista som står i de här böckerna. 22 kapitlet. Står det så här i vers 17 kan vi börja. Och anden och bruden säger kom, och den som hör det ska säga kom, och den som törstar ska komma, och den ska få ta emot livets vatten. Det här är vår framtid. Redan nu kan vi ta emot det livets vatten genom att den heliga ande bor hos oss. Men då kommer det att bli på ett fullständigt sätt. Det är vår framtid. Jag avslutar Uppenbarelseboken som tror på Jesus. Men det, nu kommer det som är själva slutvinjetten på boken. Va? För alla som hör profetians ord i denna bok betyger jag. betygar jag. Och det är inte Johannes som skriver, utan det är Jesus som säger detta genom Johannes. Man måste komma ihåg att uppenbarelseboken, det är inte Johannes uppenbarelse, det är Jesus som uppenbarar detta för Johannes. Och han förmedlar det sen. Men det är inte Johannes som har någon uppenbarelse, utan det är Jesus som uppenbarelse. Varför säger det? Jo, det är för en del säger jag Johannes uppenbarelse, för det är inte Johannes uppenbarelse, det är Jesus uppenbarelsebok. Då säger jag så här: om någon lägger något till dessa ord, så ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Det där är rejäla tag. Alltså. Om någon lägger till något till dessa ord, det som står där, och det gäller, jag tror inte bara det gäller uppenbarelseboken, utan hela skrifterna, allihopa. Om någon lägger till dessa ord, alltså broderar ut eller lägger till att det är inte så farligt det här och det är inte så, va? Då lägger man ju till, då tolkar man om saker och ting, vad det är egentligen att lägga till. Då lägger man till, om någon gör det ska Gud lägga på honom det plågor som beskrivs i denna bok, och det är ju inte lite som beskrivs i den här boken. Det är alltså en stark varning ifrån den allsmäktige på tronen, Jesus Kristus. Han är lammet som sitter på faderns högra sida och banar gott för sitt folk. Men han varnar när man gör. Alltså förstår ni hur starkt, alltså hur ordet är heligt inför Herren. Därför att det är han som har gjort dessa ord. Därför är heligt. Så kan till och med tron sitta och skratta och sånt här i Sverige. Vet de vem de har med att göra överhuvudtaget? Jag menar, vår Gud är en förtärande eld egentligen. Han bor i ett ljus dit ingen kan nå. Och det är hemskt att falla den levande guden sänder. Va? Men vet ni att jag kan falla den guden sänder, helige guden sänder. Vet du varför? För Jesus bor i mig genom den helige ande. Och därför kan jag gå in till änden, till tronen, till han som är förtärande del, be där och vara hans barn, för jag är iklädd Kristi rättfärdighet, eftersom jag tror på honom och Jesus har gett mig hans egen rättfärdighet. Och då ser fadern på mig som han ser på Jesus. Helt fantastiskt. Så ser du. Och det är det med dig också som tror på Jesus. Behöver inte leva i fördömelse eller självförakt. För du har iklätt er Kristi, han har iklätt er Kristi rättfärdighet. Och du kan gå ända in till det allra heligaste. Bara det borde ju vara att istället och dansa här. Det är ju helt fantastiskt. Det är ju en glädje utan lika. Eller med? Då är det slut att man upplever att man har sålt smör och tappat pengar. Va? Utan det här är fantastiskt. Och så kommer nästa. Om någon tar bort något från orden i denna profetians bok, ska Gud ta ifrån om hans del i livets träd i den heliga staden som beskrivs i denna bok. Det här är rejäla varningar. Alltså, vad står det? Jo, det står så här. Ska Gud ta ifrån om hans del i livets träd och den heliga staden, så han kommer inte in i himlen. Frälsningen går förlorad. Det är faktiskt, det står så här. Det här tar man ju sällan upp. Va? Det är ju avslutningen på Bibeln. Alltså just detta. Om någon tar bort från ordena. Om man tar bort och säger att det är inte så viktigt. Och det är så, förstår ni alla de här andliga ledarna vi har i Sverige? Alltså de leker ju med elden. Det kan smälla när som helst. Ja. Nej, men han är nådefull. Han förlåter och han är nådefull. Ja, men då måste man ju ändra sig. Får man ju sluta med sånt där tjafs. Och ta bort saker och ting i ordet här. Va? Då måste man ju ta det här på allvar. Varför det? Jo, det är för att det handlar om, det är hans böcker. Det är hans bok. Det är han som har förmedlat detta. Va? Men ett otron kan vara så kompakt så man ser inte detta, utan man är blind. Man är andligt blind. Vad behöver man då göra? Man behöver få sina ögon öppnade. Och det gör man med helig ande. Det är omvändelse. Man bekänner sin synd att man inte tror. För det är en synd att inte tro på ordet. Alltså. Det är en svår synd. Men det finns förlåtelse för all synd. Och det finns förlåtelse för detta också. Det är halleluja, det är det. Och så står det så här. Han som betygar detta säger, ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus, Maratana. Alltså det, då kommer, alltså just det, han betygar detta, att det betyder sig, Herre Jesus nåd vare med er alla. Det är avslutningen på Bibeln. Det avslutar inte med att det fixas allt i slutestånd så här. Utan det är det här det handlar om. Och det är det här vi ska stå. Du vet att när Herren har fått den, när Herren äger den, då vet man att det finns inga gröna nödutgångar. Det är bara han. Det finns ingen han. Och det finns inget som är så härligt som det är. Även om det gör ont, även om det finns lidande, förföljelse. Folk skrattar åt en och tycker att man är knäpp. Det gör ingenting. Man kan vara en dåre för Kristi skull, men en älskad dåre. Så är det. Och då får vi hålla oss i de här skrifterna på det sättet. Va? Och du som lyssnar på det här nu, jag vill bara säga till er, och du har starkt ifrågasatt Guds ord, du behöver omvända dig, du som lyssnar på det här och ser det här. Det är dags för dig att omvända sig och bekänna din synd inför Jesus Kristus. Jag har inte trott på ditt ord som vittnar dig. Jag har inte trott på att det här är Guds ord. Då behöver du omvända dig. Är du en andlig ledare så måste du gå ner på knä nu och bekänna din synd. Varför det? För Jesus älskar dig. Han vill inte att du ska fortsätta leva i din otro och din synd. Så det är dags för dig att omvända dig nu. Det spelar ingen roll vad du har för titel, vad du har för ämbete eller vad du har för tjänst. Det har ingen betydelse här. Herren är efter ditt hjärta. Han vill ha ditt hjärta. Och det är bara så att då får du falla ner inför honom, bekänna din synd och skuld. Så kommer han att upprätta dig och du får den heliga ande på nytt i ditt liv. Amen. Herre, vi bara prisar och tackar dig. Lovat vare ditt heliga namn. Vi tackar dig för ditt livgivande och närande och tillrättavisande ord. Vi tackar dig för att du är kungarnas kung och herrarnas herre. Och du har överlåtit din församling att förkunna ditt ord och förkunna att den helige andes kraft bära utvist. Och vi ber nu starkt för den här bibelutdelningen. Att den här bibelutdelningen ska vara så att människor blir frälsta. Och när de öppnar det ska de ta emot den helige ande så att ordet ger kraft. Så att de omvänder sig och kommer till tro och söker upp så att de kommer in i en kristen gemenskap i den här stan. Vi prisar och tackar dig för detta. Du kan bryta djävulens makt i den här staden i Vetlanda. Du kan bryta otrons makt. Du kan bryta i kyrkor och församlingar otrons makt som vilar bland andliga ledare så att de blir fria och kan betjäna människorna i den helige andes kraft. Vi ber om detta nu i Jesu Nazarens namn. Amen.